Hej. Vi gör ett andra försök här och välkomna hit. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör för politism.se. Och ni är välkomna till Hur funkar det? En direktsänd podd i samarbete mellan Politism och ABF Stockholm. Politism sänds live på politism.se och kan också höras där i efterhand. Idag kommer vi prata om antisemitism och ställa oss frågan om vänstern och den antirasistiska rörelsen kan bli bättre på att motverka antisemitismen, bland annat. Den som vill ställa frågor kan ställa dem på Twitter under hashtaggen Hur funkar det? Eller direkt i Facebook-eventet. Och med det lämnar jag över till dig, Somar.
Tack så jättemycket, Erik. Yeah, vi applåderar, vi är igång och vi är live. Tack för att ni är med oss, ni som lyssnar. Vi har våra fantastiska gäster, Rasmus Fleischer och Miriam Katzin. Rasmus, vem är du?
Jag är forskare i ekonomisk historia och skribent.
Och Miriam, vem är du?
Jag är doktorand i juridik vid Lunds universitet och politiskt aktiv på vänsterkanten.
Tack, och vi ska prata om den här frågan, för att vänster får ju oftast ganska mycket kritik för att inte vara liksom uppmärksamma antisemitism och kanske inte riktigt ta den på allvar eller ha koll. Så vi tänkte så här, men det här måste man ju prata mer om och ta reda på, men hur ska man bli bättre då? Och vad är det vi behöver liksom uppmärksamma mer? Så då tänkte jag fråga er först, så här, hur ska man förstå antisemitism? Vad är det för någonting och hur tar det sig uttryck?
Alltså jag tänker mig att man kan ha flera olika definitioner. Man kan förklara antisemitism på olika sätt. Man kan förklara det socioekonomiskt, psykologiskt, kulturellt. Men jag föredrar nog en ganska bred definition som handlar om att det gäller fientliga föreställningar om judar som kollektiv. Och det tar sig uttryck i individuella attityder, i kulturella uttryck och eller i handlingar som kan vara på politisk nivå eller individuell nivå, institutionell nivå. Egentligen så tror jag också att jag vill väga in positiva föreställningar om judar. Därför att de på samma sätt handlar om en kollektivisering av judar som grupp som i längden kan leda till negativa effekter för gruppen judar. Stereotypisering helt enkelt.
Ja, jo, som jag ser det så antisemitismen är helt enkelt en ideologi. Och på det viset alltså att den bär inom sig ett anspråk på att förklara hur världen hänger samman. Och på ett sätt nästan kanske, alltså ett plan, liksom en väldigt grundläggande ideologi i den liksom moderna kapitalistiska världen. Och då liksom som någon slags historiker då, så vill jag ju gärna skilja mellan så här äldre antijudaism som handlade om mer religiösa föreställningar där man riktar sig mot liksom, anhängare av en liksom, judisk tro eller så. Medan den moderna antisemitismen är då mer en ideologi som växte fram under loppet av 1800-talet och som där kärnan är den här tanken på en världskonspiration, alltså att en världskonspiration som på något sätt är judisk. Det behöver inte vara ett förbehållslöst hat mot alla judar, och precis som Miriam säger så kan det ibland ligga ganska nära. Det kan vara förvånansvärt en kort väg mellan filosemitism och antisemitism. För att det är just filosemitism, alltså det är de motsatserna, alltså att man ett slags generaliserande positiv bild av judar. Men i båda fallen så handlar det ju om att man utser judarna till en väldigt speciell och märklig grupp som då har någon slags i linje med kristna föreställningar att de har ett speciellt uppdrag i världshistorien, och om de inte då väljer rätt så förtjänar de att straffas. Och ett av uttrycken för detta blir ju ett uttryck för strukturell antisemitism är ju att judar avtvingas ställningstaganden bara för att de är judar. Ställningstaganden av ett slag som inte andra skulle avtvingas. Och liksom inte får liksom delta på samma villkor som andra. Sen finns det ju massa andra uttryck, precis, såklart.
Man får inte vara komplex, utan man måste liksom antingen vara liksom på det ena eller andra sättet. Och vad säger man, skiljs liksom Alltså att man kategoriseras, eller hur?
Mm. Alltså, nästan alla antisemiter har ju liksom någon slags föreställning av de goda judarna. Som, liksom, som regimen i Iran har liksom adopterat en pytteliten ultraortodox judisk sekt som liksom har som demonstrerar mot staten Israel och som förnekar förintelsen och gör liksom allt möjligt. Så, och då har de liksom blivit de goda judarna och framhålls då som de äkta bra judarna. En äkta jude ska se ut som en jude och liksom, men samtidigt då liksom, ta avstånd från alla andra judar. Liksom. Och det är liksom lite, det blir nästan en karikatyrbild, men det är liksom åt det hållet vetter mycket antisemitism, skulle jag säga. Att man tvingar fram den här liksom polariseringen mellan de goda och onda judarna.
Alltså jag tänkte på din andra fråga där om hur den tar sig uttryck. Och det skulle jag säga att den tar sig ganska olika uttryck på olika håll. Så i vänsterns Israelkritik så tar den sig ett annat uttryck än i högerextremismens version av antisemitismen. Men jag tycker ändå att det är väldigt tydligt att det finns röda trådar som går långt bak i historien. För att man ska förstå antisemitismen så måste man förstå kontinuiteten i hatet mot judar. Eller i föreställningen om judar. Att det finns som en skål av föreställningar om judar som man i olika tider på grund av olika politiska intressen plockar olika saker ur. Som passar, men det finns en kontinuitet i vilka teman och vilka föreställningar det är som kommer upp.
Och där är ju ett sånt dokument som Sion Vises protokoll som då sattes samman för över 100 år sedan. Det var väl någon slags franska ultrareaktionärer i samarbete med ryska tsarens säkerhetstjänst. Det är liksom, det är ju lite urtypen för den här antisemitiska konspirationsteorin där liksom allting vävs samman och judarna påstås stå bakom då både kapitalismen och kommunismen. Och, ja.
Och det hänger ihop med den här världskonspirationen. Alltså att, och därför blir det både kommunism och kapitalism. Eller liksom, ja. Men varför är vänstern, tror ni, inte bättre på den här frågan? Alltså varför...
Alltså jag tror att det handlar om att vänstern är ganska dålig på antirasism överhuvudtaget. Det har länge funnits... den version av antirasism som man har torgfört har handlat om de goda och de onda. Vi är de goda. De yttersta rasisterna är nazister och vi är antitesen till nazismen. Och därför är vi inte rasister eller inte antisemiter. Sen har det utvecklats en antirasism som jag på många sätt välkomnar, som har en mer marxistisk grund, som analyserar rasismen som en del av kapitalismen, postkolonial teori och så vidare. Men i den analysramen kan man inte förstå alla sorters rasism. Det är det som jag tycker är viktigt att poängtera, att rasism mot olika grupper kan ta sig olika uttryck. Det kan vara underordnat kapitalismen, men det behöver inte vara det. Det behöver inte vara exploatering som är det yttersta uttrycket. Och det är väl väldigt tydligt då att antisemitismen fungerar på ett annat sätt. Alltså att rasism kan handla om... jag tänker på statsvetaren Iris Marion Young. Hon har skrivit om förtryckets fem ansikten. Och det tycker jag är ett bra schematiskt sätt att tänka på hur förtryck kan fungera på olika sätt. Pratar då om exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell imperialism och våld som de fem ansiktena. Då kan man ju själv måla upp att olika sorters rasism då fungerar på olika sätt i det här spektrat. Och jag tror helt enkelt att vänstern är dålig på att förstå rasistiska uttryck som inte handlar om exploatering.
Jag skulle nog säga, och det här är såklart verkligen öppet för diskussion, men jag betraktar nog inte antisemitismen som en form av rasism. Antisemitismen kan ta sig uttryck i rasism mot judar, men till sin kärna är det någonting liksom delvis annat, även om det är väldigt nära besläktat.
Får jag bara fråga en sak, men vad är rasism? Alltså när ni säger så här, men vi ser det på lite olika, vad är rasism då? Är det som du beskrev, Miriam?
Jag vill nog ställa mig bakom en bred tolkning av vad rasism är. Att rasism handlar om både ideella föreställningar, alltså ideologier, och om materiella eller institutionella strukturer. Och brett tänkt så tycker jag nog ändå att det är ganska självklart att antisemitism, som då är liksom ideella föreställningar om judar som grupp, som sammanhänger med institutionella strukturer.
På precis vad ni menar med rasism.
Alltså, jag tror att jag tänker mig, men det här det blir lite ordvrängeri och så.
Nej, men det är egentligen tycker vi kanske att vara med, kanske lika att vi hänger med lite i begreppen också.
Ja, använder olika definitioner helt enkelt.
Nej, men absolut, det är ju inte begreppen som är det centrala här, men man kan skilja mellan antisemitismen och den så att säga kolonialt präglade rasismen, kanske man kan säga snarare.
För det, ja, men det håller jag ju med.
Den kolonialt präglade rasismen riktar ju sig väldigt tydligt nedåt. Den riktar sig mot en grupp som man betraktar som underutvecklad och som alltid är alldeles för många. De förökar sig för mycket. Det är den här demografiska paniken. Och de utgör ett problem för vårt land. Vi måste stänga dem ute från vårt land. Det är ju liksom rasismens mekanism.
I alla fall om de blir för många.
Ja, precis. Och den grupp man vill stänga ute, om de är för många, man kan ju också vilja ha dem som arbetskraft och så. Men det finns ändå en rädsla för att de ska bli för många och att de liksom sådär va. Medan antisemitismen då på ett skenbart sätt riktar sig uppåt alltid. Det finns ingenting av demografisk panik. Det är inte alls att det finns för många judar och inte heller att de liksom är för många i just vårt land. Utan här beskrivs istället fienden då som väldigt, väldigt mäktig, slug, smart, intelligent. Inte farlig i kraft av sitt antal utan nästan i kraft av sitt fåtal och sin förmåga att dölja sig och smälta in i olika sammanhang. Och det är ju, för en antisemit så är ju inte liksom, judarna är ju inte ett problem för liksom, Sverige som stat liksom, utan det är ju ytterst ett problem för mänskligheten. Och detta är också det som gör att antisemitismen blir ju ett sätt för olika nationalister och rasister i olika länder att bilda allians med varandra, för de kan ha liksom, hatet mot judar gemensamt.
Ja, men detta håller jag verkligen med om, att det handlar om rädslan för en elit, och det är också där som konspirationsteorier som handlar om maktkluster som styr på ett osynligt sätt ofta liksom, kommer tillbaka till antisemitism. Jag tycker att det är ganska talande att tänka på hur karikatyrer, olika rasistiska karikatyrer ser ut. När man tänker islamofoba karikatyrer ofta handlar om det är kvinnor med många barn eller det är många mörka män, det är liksom mängden, medan juden ofta är ensam. Det behövs inte många judar för att det behövs bara en för att det ska vara ett hot.
Ärligt talat behövs det kanske inga alls, för det är också liksom lite utmärkande för antisemitismen att den har även existerat i länder där det liksom i stort sett inte existerat några judar, typ i liksom Japan för 100 år sedan. Det var liksom inte, där fanns liksom en tydlig antisemitism, men det fanns liksom inte, det var inte en reaktion på att det fanns liksom många judar där eller så. Utan om inte judarna fanns så skulle antisemiterna vara tvungna att uppfinna dem liksom. Och den riktar ju sig inte nödvändigtvis mot personer som är judar, utan det är ju personer som uppfattas som judiskt kopplade eller besmittade av en judisk anda. Och där får ju de här begreppen som kulturmarxism till exempel, som ju i en bestämd del av högern används för att beteckna någon slags inte nödvändigtvis judisk men ändå judiskt konnoterad strömning då liksom.
Precis, det är liksom väldigt tydligt att konspirationsteorier både långt till höger och till vänster gärna tar den enkla vägen att beskriva den judiska eliten, det är bolshevismen, eller det är på andra sidan då Krösus eller kapitalismen. Så.
Får jag bara fråga en sak, och varför har de högerextrema och rasisterna i Sverige intresse eller gjort liksom anspråk på kampen mot antisemitismen och sådär? Så de gör ju sådana uttalanden. Varför ja, men de är rötter inom nazismen. Varför vill de göra det till sin fråga?
Alltså det är ju en del av extremhögern. Det är ju verkligen inte hela. Och det är ju väldigt opportunistiskt först och främst. Man använder det för att man tycker att det funkar. Och för att man märker att det får... Gör man utspel om antisemitism bland sina fiender så får det liksom effekter i medierna. Och det är ju även liksom, det finns i slutändan så finns det, som sagt, det finns de här glidningarna mellan att vara Man kan mycket väl vara Israel-vän och antisemit på högerkanten. Det finns liksom ingen motsättning i det. Och det yttersta exemplet är väl Anders Behring Breivik, som ju beskrev sig själv då som någon slags allierad med staten Israel, samtidigt som han ger uttryck för väldigt, väldigt tydligt antisemitiska uppfattningar i sin skrift. Och än en gång är det ju detta att man kan liksom inte acceptera judarna som människor, utan judarna har liksom en världshistorisk speciell uppgift. Och för en liksom islamhatande högerextremist så är judarnas uppgift det att liksom stå vid frontlinjen och kriga mot muslimer. Och om de inte gör det, om de finns här i Europa, ja, men då beter de sig fel och ska straffas för det. Liksom.
Jag tänker också att det handlar om att man vill förminska antisemitismen genom att tillskriva antisemitismen de andra. Och att det är en tendens som vi ser väldigt tydligt förstås hos Sverigedemokrater och andra högerextrema som Rasmus säger, använder judar som lockbete i sin islamofoba jakt. Fast åtminstone hos många av dem så ligger ju egentligen antisemitismen väldigt tunt under förnissan. Fast det gäller också liberaler som blundar för den fina antisemitismen, eller så gäller det vänstern som inte kan se hur olika föreställningar om Israel, USA och världskapitalismen hos vissa kan bära spår av antisemitiska konspirationsteorier. Så det är alltid den vilja att peka på någon annan när det gäller problemet med antisemitism.
Jag har en fråga till er också, som vi pratade lite om innan. Det finns ett missförstånd att det finns en motsättning mellan antisemitism och islamofobi. Är det så, tycker ni?
Jag tycker det är ett väldigt etablerat missförstånd. När man pratar om hur det ser ut på extremhögern idag och de olika schatteringar som finns och som kanske ofta står kanske i någon slags konflikt med varandra och konkurrerar med varandra, då utgår man ofta från att liksom en grundläggande skiljelinje är att vissa hatar judar och andra hatar muslimer. Som om detta liksom var ömsesidigt uteslutande. Och det är det ju inte. Det kan finnas olika tonvikt på detta. Och det kan finnas... Men det kan också samspela på många sätt. Och Anders Behring Breivik är ju som sagt ett exempel där på. Och man ser också att liksom hatet mot judar och hatet mot muslimer de spelar ju olika roll i den högerextrema världsåskådningen. Just eftersom muslimerna ses ofta som ett hot i kraft av sitt antal och som någon slags invasionsstyrka, medan judarna då är fienden på insidan och gärna. Och i slutändan så behövs det ju, så behöver ju alla de här i sin yttersta spets så krävs det ju nästan någon form av liksom konspirationsteori med populistisk udd. Det måste finnas en elit som har svikit oss. Och där öppnas det än en gång för den här, att det är kulturmarxisterna och de är liksom judar då i slutändan. Mm. Det är liksom det är standardberättelsen.
Mm. Alltså den här konspirationsteorin om, eller föreställningen om att egentligen så styrs vi och vad vi tycker av en PK-elit av kulturmarxister. I USA är det ju väldigt tydligt att det är en tanke med tydliga antisemitiska förtecken. Man pratar om öststatsliberaler och menar egentligen judar i New York och så vidare. Så när den kommer hit, den tanken, så har den ju såklart kvar de spåren.
Ett tips också om att Claes Gustafsson, som är sociolog vid Lunds universitet, har ju skrivit en del om detta nu på sistone. Delvis med apropå hur skribenter kring Svenska Dagbladets ledarsida och så importerar amerikanska högerteorier om kulturmarxisterna. Och liksom, Claes Gustafsson har pekat på att det liksom finns en liksom distinkt antisemitisk understråk i de teorierna. Mm.
Ja, vi har en publikfråga, Maria.
Vi har faktiskt fått in flera publikfrågor, och jag vill också påminna om att det går att ställa frågor på Twitter under hashtaggen Hur funkar det, men även på Facebook i vårt Facebook-arrangemang. Den första frågan vi fick in knyter an till det här om att antisemitismen bygger på föreställningar om judar som mäktiga, och om det kan förklara vänsters oförmåga att se antisemitism eller att prata om antisemitism, och att det kanske i sådana fall hänger samman till klass på något sätt.
Ja, det är absolut en del av det. Och det finns ju ett bevingat ord som är liksom, i arbetarrörelsens historia, som är att antisemitism är socialism för dårar. Man brukar tillskriva det till August Bebel, som var tysk marxist och en av grundarna till Socialdemokratiska partiet. Och det är ju just det att liksom, i den tidiga arbetarrörelsen på 1800-talet så såg man väldigt tydligt att det var liksom, antisemitismen var den konkurrerande världsbild man var tvungen att slåss mot hela tiden. Vad antisemitismen bygger på är ju att man har en annan teori om vilka där uppe som styr. Det är inte kapitalismen, det handlar inte om strukturer, utan det handlar om en liten grupp av människor. Om man bara avlägsnar dem så skulle allt bli bra. Så det är ju och det, jag tycker det gäller ju än idag, att det är dårarnas socialism i någon mening alltså. Och just därför det är just därför som det borde vara av högsta prioritet för vänstern att bekämpa antisemitiska åskådningar. Inte bara något rent moraliskt skäl, utan det finns tydligt strategiska skäl.
Mm. Jag tror att många har föreställningen om judar som en privilegierad grupp, och att man därför inte behöver ta strid, för vänstern föredrar att stödja den som är underdog. Men den föreställningen i sig är ju antisemitisk. Och givetvis felaktig. Men jag tänker också att det handlar om alltså att antisemitismen har en gammal tradition i arbetarrörelsen, och man kan se den i vissa fall i associationslinjer som går i en antikapitalistisk idé om att det finns kopplingar mellan kapitalism, USA, Israel och judar. Det är där man måste vara vaksam. Vad är det egentligen för föreställningar som ligger under de associationerna?
Ja, som sagt, i arbetarrörelsens historia har vi ju både liksom kampen mot antisemitism som var tidig och viktig, och det groteska liksom, införandet av en ny antisemitism i namn av socialismen, som ju skedde liksom under Stalin framförallt.
Vi har en till lyssnarfråga.
Jajamän, det har vi. Den här personen skulle vilja veta lite hur antisemitismen inom vänstern uttrycker sig. Om ni liksom har några exempel att komma med.
Jag tycker det kan vara lite, det blir alltid lite svepande när man talar om vänstern så här. För alltså det är klart att det går att hitta grova exempel bland folk som kallar sig själva vänster, men det handlar ju kanske då i första hand, om vi pratar om Sverige, så handlar det i första hand om de grupper som är någon slags ruttnande restprodukter av marxist-leninistisk rörelse. Och jag är tveksam till om jag tycker att de är så värst vänster ens, ärligt talat.
Vi har fått en publikfråga. Konkreta exempel. Finns det konkreta exempel? Jag vet till exempel att folk inte vågar bära Davidsstjärnan inom vissa kretsar till exempel. Det kan vara att om man bär liksom vissa symboler så tvingas man ställas till svars för en massa saker. Man tillskrivs en massa... Mm. Man förväntas liksom göra avkall eller liksom så på en massa saker.
Ja, men jag ser på mina levda erfarenheter av detta som vänsteraktiv med judisk bakgrund, så handlar det ju väldigt ofta om Israelfrågan och det kollektiva ansvar som man förväntas att ta som jude var som helst i världen för det som staten Israel gör. Och att i själva den diskursen gömmer sig alltså bland en Israelkritik som jag själv tycker är berättigad, så finns det också ofta övertramp som handlar om antisemitiska tankar.
Men också kanske att man inte ställer samma krav på andra grupper, alltså att man tillåter, eller andra invånare liksom, man tillåter till exempel de med turkisk bakgrund eller så, att ha en komplex relation till Turkiet, att längta efter att få åka till Turkiet eller vad det kan vara, samtidigt som man inte behöver stötta Erdogan för det liksom, eller förväntas ta avstånd eller så på samma sätt. Så att, På det sättet kanske det också
Jo, men det är det som Rasmus pratade om innan, om den goda juden. Så länge man tar avstånd från Israel. Men egentligen så ska ju jag kunna ha precis vilken åsikt om Israel som helst utan att bli utsatt för antisemitism, givetvis. Precis som jag ska kunna gå naken genom stan utan att bli våldtagen och att det ska rättfärdigas. Det är precis samma tanke om att offret bär skulden.
Maria, hade vi en fler lyssnarfrågor?
Jag tror att vi väntar lite med dem.
Lite med
vi
återkommer. Jättebra. Rasmus, en gång skrev du en text där du sa så här att, ja, men att hålla på så och prata om en viss person är antisemit eller inte är egentligen en felställd fråga, utan man borde prata mycket mer om själva så här, är man spridare av antisemitism? Vill du utveckla? Vad menar du med det?
Ja, men jag tycker att ofta i den offentliga debatten så blir det väldigt personfixering. Om man diskuterar, är en person antisemit eller är den inte antisemit? Och, men antisemitismen är ju, som jag uppfattar det, alltså det är någonting strukturellt som finns där. Det är precis som att liksom det finns strukturell homofobi i samhället. Liksom. Och det avgörande är inte om en person är övertygad homofob eller inte. Men man kan fortfarande ta del i att sprida de här. Liksom. Så fort det kommer in en bög i rummet börjar man glatt prata om slager. Liksom. Men det är ju fördomsfullt. Liksom. Och då tar man del i att sprida en strukturell homofobi oavsett om man liksom är personligen hatar bögar eller inte. Liksom. Och det är ju sånt där som borde vara uppenbart, men som inte alltid är liksom fullt så uppenbart i fråga om antisemitism. Mm. Och den här personfixeringen har vi ju sett exempel på. Ja, men till exempel när då Omar Mustafa valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse. Det kom fram att han, det religiösa samfund som han är aktiv i, hade bjudit in upprepade gånger antisemitiska predikanter. Och till exempel då Svenska kommittén mot antisemitism krävde liksom att så här, men han måste ju förklara sig, liksom, varför har han tagit del i detta? Och svaret då från många håll inom till exempel socialdemokratin blev att energiskt hävda att Omar Mustafa är inte antisemit. Ja, men det var ju inte frågan. Frågan var om han hade tagit del i att liksom legitimera och sprida antisemitiska uppfattningar. Och det har man ju ett ansvar för oavsett om man själv skulle liksom stå för de uppfattningarna eller inte.
Mm. Jag tycker på samma sätt att det egentligen är, ja, om man tänker på detta som struktur eller som en diskurs, så blir ju individen mindre intressant. Alltså vi kan alla i någon mån bidra till att upprätthålla den här diskursen utan att för den skull behöva stämpla. Alltså det är kanske inte så meningsfullt att stämpla folk med sådana här saker. Det tycker jag generellt.
Varför är det för att, alltså, menar ni att det finns risk att man fastnar i personfixeringen istället för att prata om frågan och komma åt liksom vad problemet är, eller?
Ja, absolut.
Och att man fortsätter att bidra kanske till antisemitismen utan att själv avsvära sig från ansvar.
Ja, så finns det också. Alltså, men det är ju ingen, självklart är det så att antisemitism ibland tas upp framförallt för att användas som ett slagträ mot politiska motståndare och alltså på ett mindre seriöst sätt än vad det borde vara. Och då vill man ju såklart gärna att behålla fokus på den här individuella motståndaren snarare än att prata om de uppfattningar som man borde prata om. Mm.
Vi har några minuter kvar. Så lyssnarna, ni som är med oss, glöm inte att ställa era frågor på Twitter under hashtag hur funkar det? Vad skulle jag säga, Rasmus, du har också sagt så här, eller båda ni, kring att det finns ett missförstånd med antisemitism, att det har någonting med semiter att göra. Vill ni utveckla det?
Ja, det är någonting som jag har sett cirkulera en hel del. Att man tänker sig att antisemitism är en rasism mot alla folkgrupper som pratar semitiska språk. Och det är ju ett sätt att...
Vad är semitiska språk, om jag ska förklara det?
Hebreiska, arabiska med mera.
Ja, tack. Och det gör ju att man urvattnar antisemitismen som begrepp. Jag tycker det är väldigt viktigt att behålla antisemitismen som någonting som beskriver föreställningar och hat mot judar specifikt, för att man ska kunna hjälpa. Det är ett begrepp som hjälper oss att se och förstå specifika företeelser istället för att det blandas ut i en soppa med andra saker.
Jättebra. Vi har en lyssnarfråga.
Ja, det har vi. Och den går tillbaka lite till det ni pratade om föreställningen om den goda juden och huruvida det kopplas samman till att det finns en föreställning om att man vill ha någon att så här, projicera sitt medkänsla på liksom, kopplat till historien.
Som jag fattar frågan så
och att då den personen måste liksom vara god. Man vill liksom ha ett gott exempel att projicera medkänsla på.
Ja, just det. Jag uppfattar att det hänger samman också med den här föreställningen om att antisemitism var framförallt någonting som hörde till dåtiden. Att det var någonting som man associerar ju det fortfarande väldigt starkt med nazismen i Tyskland. Och jag tror att det i sig är ett problem, för då förutsätter man att det är så det ska se ut. Och antisemitism fanns innan nazismen och har funnits efter nazismen. Och men det blir väldigt lätt att man fokuserar på just det. Och det har vi väl sett lite, vi snackade väl lite innan här om manifestationerna kring Kristallnatten, och där har det ju väl funnits på sina håll en olycklig tendens att man skriver fram en slags berättelse där liksom, då var det judarna och nu är det några andra.
Mm. Och där man inte ens bjuder in judiska liksom, organisationer och grupper. Vad tänkte jag säga? Hur ska vi då inom vänstern och antirasistiska rörelsen blir bättre på det här? Alltså, vad är det som vi behöver liksom skärpa oss med?
Alltså, jag tycker att det handlar om att vi måste utveckla vår antirasism överhuvudtaget. Att skärpa våra antirasistiska analysverktyg på ett sätt som gör att vi också kan se hur rasismens olika uttryck kan ta sig uttryck hos oss själva, och att det där finns en öppenhet där man också analyserar hur man själv kan upprätthålla antisemitism.
Mm. Jag instämmer, men jag kan också tillägga att jag tycker också att det finns någonting i att vänster faktiskt måste bli bättre på att rikta en vass kritik mot hur kapitalismen faktiskt fungerar och inte acceptera det här slappa snacket om att det är bankirer som styr världen och där man liksom gör det till att det är en liten elit snarare än en ekonomisk struktur. Så det behövs en vassare analys.
Ja, men jag håller helt med om det. Det handlar om att man ska klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt, att man ska ha en skärpa som gör att de här förenklingarna som konspirationsteorier innebär inte får utrymme.
Mm. Jättebra. Har vi fler frågor från lyssnarna?
Det har vi. Och det är en fråga om hur vi tar ansvar för nästa generation. Hur ser det ut liksom i skolorna och hur är liksom uppfattningen där? Hur ser det ut i läroböcker och sådär?
Har ni koll på det? Har ni koll på hur engagemang eller liksom finns,
ja. Jo, men det handlar väl om det här som Rasmus nämnde, att om man bara tänker sig att antisemitismen är nazismens förintelse, om det är det enda vi lär oss om hur antisemitismen kan ta sig uttryck, då kommer vi att missa hur den ser ut idag, hur den ser ut i vårt samhälle idag.
Och det är självklart viktigt att liksom hålla minnet av förintelsen levande i just den liksom här vår tid när de som var med håller på att dö och sådär. Men absolut, det får inte liksom bli bara det.
Mm. Och med de orden så avslutar vi och tackar så jättemycket Rasmus Fleischer och Miriam Katzin för att ni var med oss här i podden. Hur funkar det, Erik?
Jag tänkte bara tacka så hemskt mycket och hoppas att ni kommer tillbaka den 18 mars då vi pratar om bostäder.
Maj,
förlåt.
Vi tar påskledigt.
Vi tar påskledigt. Och den 8 april är vi tillbaka också. Vi pratar om sex och samlevnad.
Och tyvärr är det jag som håller det programmet också. Men ni kan redan nu skicka in era frågor och snälla håll dem korsar. Okej, tack hörni.